Vi ska börja den här förmiddagen med att läsa ur Predikarens bok. Det är ju en intressant bok där man kan hitta många överraskande tankar. Predikaren kapitel 7, verserna 17-19 ska vi börja med. Det är ju mycket möjligt att Predikaren är identisk med kung Salomo. Och till Salomo sa Gud så här: jag ska ge dig en vishet som ingen har haft före dig och ingen kommer att få efter dig. Predikaren 7, från 17-19 verserna. Var inte allt för rättfärdig och var inte allt för mycket vis. Inte vill du fördärva dig själv. Var inte allt för orättfärdig och var inte en dåre. Inte vill du dö i förtid. Det är bäst att du håller fast vid det ena utan att ändå släppa det andra. Till den som fruktar Gud finner en utväg ur allt detta. Tänka sig att hitta i Bibeln uppmaningen var inte allt för rättfärdig. Det är ju en intressant bok, Bibeln. Jag tänkte vi skulle försöka borra lite grann i det här. Därför att det finns en vishet i detta. Vi kan se det ibland. Vi möter ibland människor som tar rättfärdigheten på blodigt allvar men på fel sätt. Som blir så ängsliga och som blir så självbespeglande och som blir så oerhört upptagna med sin egen rättfärdighet så att hela livet till sist nästan kraschar ihop för dem. Och vi alla kan göra det där i liten skala. På ett sådant sätt så att vi liksom hamnar i ett tillstånd där vi mer anklagar oss själva för det som saknas i våra liv. Än att vi kan leva i glädjen över att vi är på väg till himlen. Jag tror väl att det här med självanklagelse och självfördömelse, det är inte något specifikt kristet på något sätt. Men ibland möter man människor som just genom sin kristna tro bär på dubbelt så mycket självanklagelse som alla andra. Och varför gör man det? Jo, därför att man på något sätt längtar efter ett större mått av rättfärdighet än folk i allmänhet. Man kan ju möta människor som totalt struntar i vad rättfärdighet är, utan som helt och hållet lever för det som lönar sig. Det som känns bra för stunden. Och sådana människor kan ju förefalla på sitt sätt lyckligare ibland än den som har så att säga satt rättfärdigheten i centrum för sitt liv. Den som längtar efter att leva rätt. Och vi måste bekanta oss lite grann med syndafallets effekter för att här finns det mesta inbyggt så att säga i oss. Så vi slår upp i första Mosebok 3. Och läser från början där. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det. Inte heller röra vid det så att ni inte må dö. sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt, och hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon, och de blev varse att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Ormen är ganska fiffig. Han kommer och först och säger att ja, Gud har ju sagt att ni inte får äta av något träd i lustgården. Jo då, de fick äta av alla träd, men inte det som stod i mitten av lustgården. Och vad är det som händer när man äter av det trädet? Ja, ormen förespeglar människan, ni ska bli som Gud. Och det är ju med den önskan som människan äter av trädet mitt i lustgården. Och det är den önskan som sedan bränner sig fast i människan. Det är den som gör att hon dör. Det är dödsorsaken, så att säga, i syndafallet. Att människan, så att säga, fastnar i längtan att bli som Gud. Att inte längre kunna acceptera att vara människa, utan att hela tiden piskas av tvånget att bli något mer, att bli något annat, att bli som Gud. Och det här att bli som Gud, det innehåller många poänger förstås, eftersom Gud är Gud. Och vi kan uttrycka det på ett sätt så här. Att vara människa är att vara beroende av honom som är Gud. Men att bli som Gud, det är att bli oberoende. Att inte behöva ha någon över sig, att vara beroende av. Du kan se det idag. Jag menar, om du sitter på en middagsbjudning bland folk lite vad som helst. Och så förklarar du att du kör med TM för din del. Du sitter i lotusställning med fötterna under ändan och mumlar ett obegripligt ord en kvart morgon och kväll. Alla nickar instämmande. Och du talar om hur kreativ du blir av att mumla det här ordet som ingen förstår, och inte du heller. Alla nickar fortfarande instämmande. Du talar om att du på det sättet sprider maharishi-effekter omkring dig så att det påverkar hela din omgivning. Alla lyssnar fortfarande intresserat. Ingen drar din omdömesförmåga i tvivelsmål. Ingen frågar om du inte har en skruv lös någonstans som kanske borde dras åt. Du är fullt respektabel. Oh, du har blivit andlig. Man lyssnar extra uppmärksamt. Men om du istället skulle säga jag följer Jesus, så lägger alla i kniv och gaffel och undrar om du har blivit deprimerad eller om du håller på att dö eller vad om det är något fel någonstans. Du förstår, människor idag är inte rädda för andlighet. Andligheten växer ju som ogräs i rabatterna. Det är inga problem. Men alla är rädda för att få någon över sig. Men käre vän, du har ju fått en Gud. Det måste vara något fel. Alla blir oroade. Människan vill vara oberoende. Och det kan man ju tänka sig, att man är oberoende när man sitter där i lotusställning och mumlar. Att man ropar på en demon som till sist kommer och tar en i besittning, det säger, får man ju inte veta på TM-institutet, och det sägs ju inte högt någon annanstans heller. Människan vill vara som Gud, hon vill vara oberoende. Och alltså att råda över sig själv och att råda över skapelsen, inte i den meningen att man i skapelsen utför det som är hans vilja som råder över oss, utan att äga skapelsen alldeles själv. Kunna släppa ut precis hur mycket kadmium som helst och precis hur mycket kolväten och nitrosaminer och freoner och allt. Visst, man vill vara oberoende. Och en av syndafallets alltså djupaste effekter är längtan efter ett oberoende. Och det oberoendet, det ska vi ha i minnet. För vi läste igår kväll i Romarbrevet 7 om att när Gud börjar tala till människan om sin vilja, när Gud börjar tala om hur han har inrättat skapelsen och hur han menar att vi ska leva i den skapelsen för att leva i samklang med honom, med varandra och med skapelsen i övrigt. Detta som jag talade om igår, att köra på höger sida av vägen och inte på vänster. Då vaknar genast den här kraften som nu brände sig fast i människans inre. Oberoendet. Ja, så här ska någon komma och säga hur jag ska leva. Nej, jag ska visa att jag inte alls tänker ta emot några direktiv, varken ovanifrån eller underifrån eller från sidan eller någonstans. Jag är mig själv nog. Och därför väcks en kraft till liv att göra tvärtom. Och den tar sig alltså uttryck i att människan får en besynnerlig glädje i att svina ner sig, att göra det som är fel, att göra det som är tokigt. Man kan ju inte bli kristen. Då är ju all glädjen i livet slut, säger folk. Då får man inte göra det och man får inte göra detta, och underförstått allting som kan göra livet värt att leva, det tas ju ifrån en. Det är ju en förfärlig stympning om man skulle bli kristen. Men om vi istället tar det kristna perspektivet. Det liv som Gud vill lära oss och undervisa oss om är ju ett meningsfullt liv. Ett liv som fungerar. Men så fort Gud börjar kommunicera till den fallna människan om det liv som kan tänkas fungera därför att han har skapat det livet, så vaknar alltså kraften att göra tvärtom. Och människan kallar då det för frihet. Ja, men man är väl fri. Jag är väl fri att göra som jag vill. Och Bibeln kallar det tvärtom för slaveri. Vi ska titta i Johannes 8 och 30. Johannes 8 och 30. När Jesus sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jesus talar om slaveri. Där människan själv talar om frihet, där talar Jesus om slaveri. Därför att den som syndar, den som alltså lever ett liv som inte kan fungera, han gör det inte därför att han noga har tänkt igenom att detta är det förståndiga, det är det riktiga livet, det är så här det borde vara. Utan han gör det därför att det finns en protestkraft, en upprorskraft som tvingar honom till det. Det liv som vi skulle komma fram till om vi kunde tänka förståndigt och förnuftigt och klart, det skulle vara ett liv i den rättfärdighet som Gud vill ge oss. Men den fallna människan är förblindad. Och de judar som Jesus talar till här, de var förblindade. De säger det, men vi har aldrig varit slavar, säger de. Man har inte upptäckt slaveriet. Därför att om det nu är så här att Gud säger sin vilja och den viljan är god och kan få livet att fungera. Men människan får då en absurd lust att göra precis det motsatta. Och det är något destruktivt. Det är något som fördärvar livet, först för omgivningen och sist för en själv. Då är man ju verkligen en slav. Då har man ju alltså blivit tvungen att göra tvärt emot för att hävda sin egen vilja och därmed egentligen förstöra både sin omgivning och sig själv. Och att sedan kalla det för frihet, det måste ju vara en förblindelse utan gräns. Och därför hör begreppen slaveri och blindhet ihop. Människan vandrar vidare i sitt slaveri och kallar det för frihet därför att hon samtidigt är blind. Ni tittar i slutet på 9:e kapitlet hos Johannes här. Där ju Jesus i början av kapitlet har botat en blindfödd man så att han kan se. Och så blir det ett väldigt rabalder omkring det där, för han gjorde det på sabbaten i vanlig ordning. Och så blir det en massa protester. Och till sist så blir det ett meningsutbyte där det står så här, 39:e versen. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit i världen för att de som inte ser skall se och de som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom, är kanske vi också blinda? Jesus svarade, om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Jesus menar alltså att om ni åtminstone förstod att ni var blinda, då kunde jag hjälpa er. Men nu menar ni att ni har läget under full kontroll, ni förstår alltsammans själva, då har jag ingen hjälp att ge. Blindhet och slaveri hör ihop. Och så länge man är förblindad, så länge tror man att det är liv som ytterst förstör både omgivningen och en själv, att det är frihet. Men det är inte frihet, därför att Gud har ju rätt i det han säger. Och det är ju alltså ett förfärligt öde att tvingas att göra tvärtom mot den Gud som har rätt i det han säger. Bara för att man liksom vill hävda ett eget oberoende. En egen ståndpunkt. När man alltså lever det livet i, vad ska vi säga, en förblindad frihet, så upptäcker man ju till sist att detta var inte så roligt som det först verkade. Och då finns det människor som vänder sig till Gud och vill leva ett annat liv. Och som blir kristna. Och då inträder en delvis annan situation. Vi ska gå tillbaka nu till Romarbrevet 7 som vi läste lite i igår. Om vi ser på 14 och 15 verserna först. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla, det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Det finns ju människor som inte frågar efter Gud. Och som inte frågar efter rättfärdighet. Utan som uteslutande lever för sin egen vinst, sin egen makt, sin egen njutning. Han hamnar inte i den här situationen som Paulus beskriver här. På ett vis gör han inte det. Därför att han gör ju det han vill. Han vandrar vidare på den vägen som handlar om att vinna i makt eller rikedom eller ära eller njutning. Men Paulus talar här om en människa som har blivit intresserad av rättfärdighet. Som önskar få leva rätt istället för att önska leva för sin egen vinning. Och i 22 versen så står det ju: i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. I mitt inre bejakar jag Guds lag. Och den situationen är ju vi i som kristna. Vi bejakar Guds lag. Vi har förstått att den är inte någonting att ta spjärn emot och försöka göra tvärtom. Utan det är Guds vilja som är given till oss av kärlek och omtanke. Och som vi önskar leva efter. Men den där kraften till oberoende, den är inte så lätt att bli kvitt. Hos den människa som inte frågar efter Gud alls, tar den sig det uttrycket att människan säger: jag vill leva loppan. Jag tänker aldrig springa ner några kyrkdörrar. Kom inte till mig med några biblar. Jag tänker leva mitt eget liv. Jag vill vara oberoende. Nå, så blir människan kristen. Då byter bara den här längtan efter oberoende lite grann uttrycksmedel, men den finns kvar, den övervintrar. Och då säger den istället så här: ta hit lagen så ska jag fylla den. Tala om för mig allt vad Gud vill så ska jag göra det. Nu ska jag bli bäst på rättfärdighet. Nu ska ni få se på min andlighet här. Jag ska bli världsmästare i förbön, jag ska bli världsmästare i bibelkunskap, jag ska bli världsmästare i fromhet, jag ska bli världsmästare i evangelisation. Nu ska ni få se på mig. Det är fortfarande samma jag. Fast det jag som förut hade sin glädje i att göra tvärtom för att bli oberoende av Gud, får nu istället sin glädje i att göra Guds vilja för att bli oberoende av Gud. Ett fördärvat ting i människohjärta, skrev Jeremia på ett ställe. Och det är ju rätt så intressant. Det är ju helt riktigt. Alltså förstår vi att längtan efter oberoendet är egentligen en bit av själva grundsynden i människans natur. Längtan efter att till varje pris göra Gud onödig, obehövlig, avskaffad. Och det kan man alltså göra genom att konsekvent bryta mot alla Guds förbud och bud. Man kan också avskaffa Gud genom att sköta hela rättfärdigheten så perfekt att man inte behöver Gud. Och det där blir naturligtvis den kristnes brottningskamp. Som kristen har man kanske slutat att springa på porrklubbar och köpa hasch på gatan och sånt här. Det blir nu inte längre den frestelse som bringar den kristne på fall. Man har slutat med bilstölder och man deklarerar hyggligt och man sjukskriver sig inte en vecka i stöten bara för att liksom ligga på plajan, utan man går till jobbet och man är hederlig och man ja allt det där ni vet. Men då kommer frestelsen i en annan gestalt. Nämligen frestelsen att klara rättfärdigheten på ett sådant sätt så Gud inte behövs. Kunna sköta det hela själv. Vi ska bläddra till 8:e kapitlet och läsa från 12:e till 16:e verserna. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Att leva i fruktan igen, står det. Igen. Och det där ordet igen, det kommer tillbaka i en parallelltext som vi ska slå upp också. Det är Galaterbrevet 5:1. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Ja, här talas det om slaveri som man som kristen kan gå in i igen. Och det handlar kanske inte i första hand om att på nytt gå in i gamla dåliga vanor. Att på nytt börja falskdeklarera eller att på nytt börja att knycka med sig saker hem från jobbet eller något annat sånt där. Utan när det står talat om slaveri här så är det egentligen slaveriet att vilja tjäna Gud utan att behöva honom. Att tjäna honom så bra att han inte längre är nödvändig. Ty när Adam ville bli som Gud så ville han bli perfekt. För Gud är perfekt. Och den frestelse som ligger den kristne närmast är frestelsen till perfektionism. Att bli så perfekt att Gud faktiskt inte längre behövs. Att bli så perfekt att man kan skryta över sin egen perfekthet. Ibland hör jag kristna som säger så här att jag kan inte vittna för jag har inget att vittna om. Vad säger du? Har du inget att vittna om? Men du har ju Jesus. Ja, men jag tycker han skulle ha gjort lite mer i mitt liv. Jag skulle gärna ha velat bli lite gladare, lite snällare, lite frommare, lite trevligare och lite mer fylld av kraft och fått vara med om lite mera saker. Ja, men du kan ju alltid gå ut och säga, titta på mig, till och med jag får vara med. I all min jämmelighet, det kan du ju alltid vittna. Och vi önskar ställa fram oss själva. Vi önskar få peka på oss själva som kristna. Istället för att få peka på Kristus, punkt och slut. Att få vara så genomskinlig som en fönsterruta genom vilken man ser Kristus och bara honom. Ja, det önskar vi egentligen inte. Vi önskar få vara med på ett hörn. Vi önskar betyda någonting. Vi önskar få inta en position. Vi önskar bli som Gud. Och det är en frestelse till perfekthet för att liksom kunna ställa fram sig själv. Och mitt i allt detta så önskar ju Gud fostra oss, eller som det heter med en from term, att helga oss. Att vi ska bli mer och mer lika honom. Och att se skillnad på frestelsen till perfekthet å ena sidan och Guds väg till helgelse och fostran å den andra. Det kan vara svårt ibland. Vi, som det stod i Romarbrevet 8, vi har inga skyldigheter mot köttet. Det låter ju lite lustigt, för vi tänker så här, köttet, ja, det är ju att gå till Systembolaget, och vi har ju inga skyldigheter att gå till Systembolaget. Nej, det kan väl hända, det har jag inte gjort på många år. Men många kristna känner sig jagade av det här att jag borde ju vittna. Jag borde göra det. Jag borde göra detta. Jag borde vara annorlunda. Låt ingen lägga på er slavoket igen. Att drivas av detta man borde göra. För att liksom uppfylla vissa krav och vissa fordringar. Vi lever i barnaskapet, står det här. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste tjäna på nytt, motvilligt och av rädsla för straff och konsekvenser. Utan ni är ställda i frihet, där ni får lov att upptäcka att det är det som är livets stora glädje och mening, att få tjäna. Att det som är rätt, det är rätt. Och det som är gott, det är gott. Och att få upptäcka glädjen i att göra det goda för att det är gott. Inte därför att man får straff om man inte gör det goda. Och att det därför inte vilar någon skam över oss. För det som inte blev gjort och för det som vi misslyckades med. Utan att det finns barmhärtighet, det finns nåd att ta emot. Vi har inga förpliktelser mot köttet att känna oss jagade till den ena eller andra prestationen. Utan vi är införsatta i den friheten att vi får lov att upptäcka att det här är livets mening. Därför att när vi har gjort det så behövs inte varken den ena eller andra piskan över vår rygg, och inga slavok och inga hotelser. Utan då har vi fått vår glädje i att göra det som vi är skapade för att göra, att leva det liv vi är konstruerade för. Men när vi nu ska leva ett rättfärdigt liv, så vaknar alltså den stora frestelsen att nu vill vi få göra det här så perfekt att Gud egentligen blir onödig. Att vi inte på nytt ska behöva ta emot nåd, att vi inte på nytt ska behöva få hjälp med det som inte blev gjort, att nu på nytt inte behöva stå där som människa inför Gud och säga att det var saker som gick snett, det var saker som inte blev som jag trodde och så vidare. Utan vi tar nu Bibeln och så tänker vi, nu ska vi läsa den här boken och nu ska vi lära oss alla de andliga teknikerna, nu ska vi verkligen gå igång här. Underförstått, nu ska allting bli perfekt. Det är bara det att det där ställer ju inte Gud upp på. Gud ger oss den heliga ande för att vårt liv ska bli förvandlat. Och vårt liv blir förvandlat. En ny glädje. En ny kraft. Och vi tänker det, Herre, ge mig så mycket av den heliga ande så att jag aldrig syndar mer. Det låter ju fromt och bra. Och vi ska längta efter mycket av den heliga ande. Låt er uppfyllas med ande, säger skriften. Men vi kan längta efter det av ett falskt motiv. Nämligen det falska motivet att inte längre behöva nåd. Att inte längre behöva barmhärtighet. Och att därmed egentligen inte längre vara beroende av Gud. Ibland möter man människor som säger så här: jag hör alltid Guds röst. Vartenda steg jag tar är lätt av Gud. Just nu sa han att jag skulle ta ett steg åt höger. Och när man har träffat några sådana människor så upptäcker man att de blir på något sätt väldigt, väldigt upphöjda och väldigt hårda. Och jag tror vi kan säga allihopa som har längtat efter att vara ledda av Gud och som har lyssnat efter Guds röst att det där är inte lätt. Och man kan undra väldigt mycket, varför talar inte Gud som man hör ordentligt? Han kunde väl ge de där signalerna precis varenda ögonblick. Att idag ska du göra det och idag ska du göra detta och nu så händer det och om 5 minuter händer detta och sen ska du göra så och sen drar du i den spaken där och så vidare. Men så där leder ju inte Gud oss. Därför vi önskar den perfekta ledningen för att kunna bli perfekta. Och det som känns så kallt många gånger omkring såna här människor som liksom ställer sig fram och säger jag hör alltid Guds röst. Det är just detta att det ligger ett anspråk i deras vittnesbörd. Anspråket om att nu har jag kommit till den punkten där allt jag gör är rätt. Allt jag säger kommer från Gud. Varenda sak jag gör, minsta småsak, är någonting som Gud har sagt att jag ska göra. Och på det sättet så upptäcker man plötsligt att nu har ju människan blivit som Gud. Och det blir på något vis en människa som man inte kan ha gemenskap med. Därför leder inte Gud oss på det perfekta sätt som vi föreställer oss. Till Guds mål är inte att göra oss perfekta i denna tillvaron, utan Guds mål är att göra oss beroende av honom. Och om vår vandring i operfekthet leder oss närmare honom och gör oss mer beroende av honom, så tror jag det är dyrbarare för Gud än om vi precis kan göra allting millimeter rätt och millimeter exakt. Det betyder inte att Vi lever i den attityden att ja, här syndar vi på ganska tappert. Det spelar ingen större roll. Gud tar ändå ansvaret. Utan det, vi ska bläddra tillbaka till predikaren och se nu vad det var han skrev. 7:e kapitlet. Sjuttonde versen. Var inte alltför rättfärdig och var inte alltför mycket vis. Inte vill du fördärva dig själv. Var inte alltför orättfärdig och var inte en dåre. Inte vill du dö i förtid. Det är bäst att du håller fast vid det ena utan att ändå släppa det andra. Ty den som fruktar Gud finner en utväg ur allt detta. Jag tycker det är förträffligt uttryckt det här. Därför att ju mer vi håller på att ägna oss åt oss själva, desto mer går vi vilse i labyrinten. Men den som fruktar Gud, den som börjar ägna tiden åt honom, inte i avsikt att försöka bli det ena eller andra, utan att ägna sig åt honom för hans skull. Där han inte längre bara blir medlet för mig själv. Utan där han är självändamålet. Där jag är upptagen av Gud därför att han är Gud. Inte att jag är upptagen av Gud för att jag ska bli som Gud. Det betyder alltså inte att att när Gud låter oss leva kvar i ett tillstånd av operfekthet och på olika sätt låter oss få känna av detta att vi kan inte använda vår andlighet till att bli perfekta i den mening som uppenbarligen Adam sträckte sig efter från början, så tror jag det är för att vi ska djupna i vårt beroende av honom. Vi kan slå upp ett annat exempel, första Korinthierbrevet 13. Åttonde versen. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan den ska förgå. Tungotalet det ska tystna. Kunskapen den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Här talar Paulus om nådegåvorna. De är begränsade, säger han. Och vi kanske istället sträcker oss efter andens gåvor för att nå det mått av perfekthet där ingen ska kunna komma och säga något. Men så är det inte. Om du får en profetians gåva så måste det du profeterar prövas av andra. Och du kommer många gånger att få uppleva kanske den smärtan. Att de andra säger det att nej, den där profetian tror vi inte kommer från Gud. Får du en helans gåva så kan du vara övertygad om att många sjuka blir friska men inte alla. Därför att om alla blev det så skulle du inte må bra. Utan du skulle komma in i det tillståndet där du satte dig själv i en särställning gentemot andra. Därför ger Gud av sin utrustning. Men han ger inte så att du ska kunna liksom ställa fram dig själv som den perfekta och därmed egentligen den som är oberoende både av omgivningen och av Gud. Du, vår längtan efter oberoende är ju egentligen något väldigt ont. Att kunna kapa kontakterna både med Gud och med människor runt omkring utan att för den skulle lida brist själv. Så Gud ger utrustning åt oss. Men han gör den utrustningen medvetet på ett sådant sätt att vi ska kunna bli mer beroende av varandra och inte mindre beroende. Vi ska bli mer beroende av honom och inte mindre beroende. Och det är så att säga det som är helgelsens, tror jag, stora hemlighet. För vi uttrycker helgelsens mål så här, att vi säger det att ja, nu ska jag ska bli snäll, jag ska bli god, jag ska bli trevlig, jag ska bli full av kraft, jag ska bli detta. Och då talar vi alltså i termer av vad som ska plussas på i vårt liv. Hur mycket vi måste alltså växa till i olika hänseenden. Medan däremot skriften säger det är som sig bör att han växer till och jag förminskas. Och att helgelsens mål djupast sett är målet att vi ska bli mer och mer beroende av honom. Därför att ju mer vi är beroende av honom, desto mer kommer vi att återspegla hans härlighet och inte utstråla någon egen härlighet, någon egen perfekthet. Och därför kallas det här tillståndet för barnaskap. Ni har fått en ande som ger söners rätt, eller som det står i gamla översättningen, en barnaskapets ande. Och här skissas ju alltså ett tillstånd av inkompetens, om du så vill. Barnet som inte har något att berömma sig av, men som är fullvärdig medlem i familjen. Barnet som inte har det yttersta ansvaret, men som ändå får i sitt beroende av far och mor får växa och mogna. Och att man inte mognar ut ur det beroendet, utan att man mognar in i det som ett Guds barn. Och att beroendet här inte alls är något jämmerligt eller något bedrövligt eländigt, att till sist bli så handlingsförlamad som man nästan bara sitter hopkurad och huttrar. Utan att det är det här som kallas för ödmjukhet. Allt detta som jag nu talar om, det faller lätt på blinda fläcken i våra ögon. Därför att vi har så svårt att skilja mellan självfördömelse och ödmjukhet. En människa som fortfarande längtar efter att få bli färdig i sig själv. Att bli oantastlig i sig själv. Att bli lyckad i sig själv. Han upptäcker att han blir det inte och kan inte bli det. Och övergår till att anklaga sig själv för att han inte är det han tycker att han borde vara. Han lever då i självfördömelse, och med självfördömelsen kommer all sorts handlingsförlamning, passivitet, eller som vi brukar kalla det med en term ifrån psykologin, vi har dåligt självförtroende. Men vi är inte skapade, vi är inte kallade till att leva i självförtroende, utan att leva i Guds förtroende. Han är stor och jag är liten, men det gör ingenting, för han är stor och hans storlek räcker för oss båda. Det är så ljuvligt. Därför det är ödmjukhet. Att vara tillfreds med att han är stor och jag tillhör honom. Okej, jag är liten, men det gör ingenting, för han är stor. Ty den ödmjuka människan skiljer sig från självfördömelsens människa på den viktiga punkten att en ödmjuk människa är handlingskraftig, medan självfördömelsens människa är handlingsförlamad. Självfördömelsens människa måste på olika sätt peppas upp för att komma igång. Hon måste på olika sätt fås att växa till innan hon kan göra någonting. Men den ödmjuka människan behöver inte peppas upp. Behöver inte lyftas upp till olika nivåer. Den ödmjuka människan kan se Kristi storhet, och det förlöser ett initiativ. Och här behöver vi få upptäcka det som många upptäckte för så där en 20 år sedan när det vi kallar Jesusväckelsen brakade loss. Det var ju framförallt på västkusten i USA. Där det fanns många hippies och knarkare och vinddrivna människor. Guds väckelse börjar alltid, eller ja, ofta bland dem som ingenting är i världen. Till det skriften säger att det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. Och de här människorna som alltså hade levt ett liv totalt vind för våg och inte frågat efter rättfärdighet av något slag, över dem utgöt Gud sin ande. Och de som levde alltså i en situation där deras liv på många sätt hade helt spårat ur och tappat sin mening. Och där de verkligen kunde anklaga sig själva för att ha förstört sitt liv. De får plötsligt upptäcka det som är livets hemlighet. De får se Jesus. och lära sig älska honom. Och mitt i sin, ska vi kalla det intighet, åtminstone efter mänskligt mått mätt, så frigörs väldiga krafter i deras liv. Det är inte så att de har gått i 3 år i terapi för att lära sig älska sig själva. Utan de har upptäckt det som är Guds genväg. Det räcker med att älska Jesus. Istället för att hålla på och kämpa år ut och år in med att försöka älska sig själv, så kan precis samma glädje, handlingskraft och frihet utlösas i en människas liv genom att man älskar Jesus och tillhör honom. Vi gör så lätt kristendomen till en älska dig självrörelse. När det gäller nu att verkligen få andligt självförtroende och bygga upp en andlig potential. Jag vet inte allt vad vi har för uttryck som vi leker med här. När kristendomen är och alltid har varit en glömma sig självrörelse och älska Jesus rörelse. Men för att det där ska kunna äga rum, så måste vi förstå att Guds mening med helgelsen är just att väcka vår kärlek till Kristus. Inte att på olika sätt ställa fram oss själva i den eller den eller den perfekthetstappningen. Ty perfektheten, förvandlingen, den får vi på köpet. Den får man i det ögonblick man är ointresserad av förvandling men intresserad av Kristus. Man får spetsa till det lite grann. Du vet, i ett äktenskap så kan det fungera så här att 2 personer, de gifter sig. Och så säger de, nu ska vi göra det perfekta äktenskapet. Vårt äktenskap ska alltid bli mysigt, ska alltid bli trevligt. Vårt äktenskap med stort E, det ska vara det perfekta. Det blir ett sannskyldigt helvete att leva i äktenskapet. Det tror jag kan garantera. Därför att man tittar på sig själv och på sitt eget lilla gulliga äktenskap. Men om man gifter sig och tittar på varann och säger att jag vill göra livet till en glädje för dig. Och glömma mig själv. Då finns det förutsättningar att det ska lyckas. Jesus uttrycker det här med sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra. Vi kan hålla på och söka helgelsen för helgelsens skull. Och till sist blir så dötrötta på alltihopa därför att vi upptäcker att usch, jag är inte som jag borde. Och så kommer istället den stora hemligheten att söka Kristus för hans skull. Och så att säga nästan utan att märka hur det gick till få helgelsen på köpet. Ty kristendomen är egentligen en Kristusrörelse och inte bara en helgelserörelse. Men helgelsen får man på köpet, en biverkan. Tal om härliga biverkningar för en gångs skull. Så när vi alltså i kärlek växer i kärlekens beroende av Kristus, då får vi det andra. Då växer andens frukter fram, utan att man ständigt står och tittar sig i spegeln för att se efter hur många andens frukter man har hängande ute på kvistarna. Jag kommer ihåg en kvinna som frågade mig en gång: kan du tala om för mig, Sven, hur man gör en god gärning utan att lägga märke till att man gjorde en god gärning? Det är ju en kämpig fråga, eller hur? Det beror ju lite grann på vad man tittar på. Om man ständigt håller på att titta på sig själv eller om man tittar på Kristus. Vi har alltså inga förpliktelser mot köttet. Och den här hetsen som väldigt många kristna lever i. Och som Paulus alltså här kallar för en träldomens ande som åter får oss att känna fruktan. Det är inte en förpliktelse mot Gud, utan det är faktiskt en förpliktelse mot köttet. Förstår ni hur jag menar? Det är en förpliktelse mot någonting i oss själva som håller på och hetsar och driver oss. Istället för att vi fick liksom lägga ner det där och invänta andens vind. Och att anden börjar driva oss. Det anden får ofta inte en chans att driva oss, för vi driver oss själva så fruktansvärt hårt så att vi liksom aldrig får uppleva den andens drivkraft i våra liv som frågan om här. Jag ska bli lite mer personlig ett ögonblick. För jag har kämpat mycket med det här i mitt eget liv. Jag tror vi kämpar alla med det. Och vid några tillfällen har jag fått väldigt tydliga tilltal omkring detta. Och jag minns vi under en period då jag kämpade mycket och var väldigt trött. Och det var på den tiden då jag ännu jobbade som läkare. Och då minns jag en eftermiddag efter dagens arbete. Jag satt på mitt tjänsterum och var så trött så jag visste nästan inte hur jag skulle orka gå hem. Och då fick jag plötsligt se en liten bild, en liten syn. Jag har inte gjort så många gånger i mitt liv, men den gången. Jag satt längst fram i en stor roddbåt. Och det var inte någon sån här liten plastbalja, utan det var en sån här gammaldags, ni vet, med bräder som går så här, den ena efter den andra, tjocka, mäktiga plankor, en tung, bamsig båt var det. Och så satt jag på främsta plankan, det Toft heter det, va? Finns det någon båtmänniska? Satt på den där främsta brädan i alla fall. Och så satt jag inte med näsan bakåt som man ska sitta i en roddbåt, utan jag satt med näsan fram. Och så hade jag en sån här liten paddelåra. Satt så här och paddlade. Och det gick ju inte fort, som ni förstår. Eller rättare sagt, det var ju inte särskilt effektivt. Jag var trött och sur och blöt. För det skvätte från den där paddeln. Och så hör jag plötsligt en uppmaning. Vänd dig om. Och jag vänder mig om och tittar akterut. Där sitter en stor motor. En stor präktig aktersnurra, den går för fullt. Och så i nästa ögonblick kommer orden. Hur ska du lära dig att det räcker med motorn om du inte slutar att paddla? Vi har inga förpliktelser mot köttet. Och här står väldigt, väldigt allvarliga saker. För om ni lever på det sättet kommer ni att dö, står det. Och många kristna är döende idag därför att de i sin tjänst för Gud hetsas av köttets längtan efter perfekthet istället för att leva i Guds barns frihet. Och de tror att det är helgelse att låta sig drivas, hetsas av köttet. Den kraft som egentligen önskar ställa fram människan som perfekt och därmed oberoende av Gud. Istället för att människan i barnaskap får växa i det beroende av Kristus som får allt att fungera. Den värsta frestelse vi utsätts för som kristna är kanske inte frestelsen att gå till bolaget. Även om det är en väldigt dum och dålig frestelse. Jag rekommenderar det inte till någon. Men den frestelse vi oftast faller för är kanske just denna frestelsen. Att nu börja se på oss själva, hur pass helgade har vi blivit. Hur pass fina, snälla, fromma, duktiga, gudfruktiga, härliga, underbara har vi blivit. Hur mycket kan jag vittna om? Hur mycket kan jag ställa fram mig själv? När det egentligen handlar om att få se att det räcker med motorn. Den som Gud har installerat. Att vi inte behöver paddla oss varken trötta eller blöta. Utan att, jag menar inte att kristenlivet är att sitta bekvämt tillbakalutad i en fräsig lyxjakt. En sån här bild får ju tas för vad den är värd. Det finns något som heter trons goda kamp. Men vi kämpar den ofta under köttets förtecken. Och då blir vi till sist besvikna. Då har vi kommit in under slavoket igen. En träldomens ande till fruktan igen. Och så lever man på nytt i besvikelsen över att kristenlivet inte gav vad det lovade från början och vad det föreföll från början att göra. Du, många som nyss har kommit till tro på Kristus har ännu inte upptäckt den här frestelsen att försöka ställa fram sig själva som perfekta, utan kan leva i barnaskapets frihet och glädje på ett annat sätt än de av oss som har varit med i många år. Och fått höra många predikningar om hur man borde vara, hur man borde vittna, hur man borde säga och hur man borde göra, hur man borde tänka och hur man borde bekänna, hur man borde läsa Bibeln och hur man borde gå i kyrkan och hur man borde ge kollekten och hur man borde engagera sig för alkoholisterna och för missionen och för allt. Du behöver inte det, det är väl skönt. Men just för att du inte behöver det så öppnar sig möjligheten för dig att upptäcka hur roligt det är att få lägga i kollekten. Hur roligt det är att få gå till kyrkan. Jag kommer ihåg en släkting som uppvuxen i ett kristet sammanhang hade sparkat bakut och blev radikal marxist och gick väldigt grundligt tillväga med det där i några år. Och sen blev frälst. Jesus kom och hälsade på henne en natt och det var inte mycket annat att göra. Det var mors förböner som hade gett det resultatet. Och hon sprang från gudstjänst till gudstjänst. Och läste tidningen och liksom försökte att, jaha, om jag går på den gudstjänsten där så är den nog slut då. Och då hinner jag till den gudstjänsten där. Och sen så kanske det är ett nattmöte där. Det är frihet. Det är Guds barns frihet. Du får lov att gå i kyrkan. Du får lov att tjäna här. Du får lov att upptäcka det meningsfulla i det liv som Gud vill skapa, när du inte drivs av tvång. Du har inga förpliktelser mot köttet. Det gäller bara att förstå vad köttet handlar om i det här fallet. Var inte allt för rättfärdig. Var inte allt för vis. Var inte allt för orättfärdig. Inte vill du dö i förtid. Det är ett ganska intressant ord av predikaren. Det betyder inte något sånt här medelsvenskt lätt och lagom. Man kan vara brinnande i anden för det. Bara att förstå att köttet tar varje tillfälle att använda andligheten för att bygga upp egna plattformar och positioner och därmed ytterst göra Gud onödig. Medan helgelsen handlar om att vi får bli i kärlek allt mer beroende av honom som är allt. All fullhet bor i honom och ingen finns i dig, men hans fullhet räcker för både dig och honom. Det är väl härligt. Han är allt och du är ingenting och du behöver inte vara något. Barnaskapets ande. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i Guds rike. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi lever mycket under slavoket. Den som har lagt dit det är ytterst sett vi själva. Herre, det finns en kraft i oss som egentligen vill avskaffa dig, vill göra dig onödig. Kanske till och med utnyttja dig och använda dig, men inte älska dig. Det finns kanske någonting som vi får ställa fram oss själva som, ja, Guds bästa barn. Lyckade exemplar. Härliga föredömen. Vi ville gärna bli dygdemönster, Herre, men vi blir dygdemonster. Herre, du önskar få fostra oss och leda oss till mognad. Men vi behöver inte drivas av köttet in i den fostran eller mognaden. Utan vi får se på dig, lära känna dig, allt djupare bli beroende av att leva i kärlekens förhållande till dig, barnaskapets and, friheten. Och få upptäcka att det liv som du vill föra oss in i, det är så underbart att det behövs inget tvång. Det som är rätt och sant och gott och meningsfullt, det bara fördärvas av tvång. Och när vi själva liksom försöker att lägga in olika tvång i det här, för att ställa fram oss själva och egentligen göra oss oberoende av dig, så förstör vi allt sammans. Och så hamnar vi i självfördömelsen och besvikelsen. Jag vill gärna be dig, Herre, att du får hjälpa några av oss kanske att börja om från början. Upptäcka barnaskapets enkelhet. Den glädjefulla beroendet av dig. Istället för att ständigt tänka i prestationstermer och vad som måste uträttas och hur det ska bli och vad vi ska göra. Så ber vi att du ur den enkelheten låter det liv och de gärningar födas fram. Som du vill låta födas fram. Vi får låta dig bära ett större ansvar i det här. Än vad vi idag låter dig göra. För att vi inte vill vara beroende av dig. Herre, låt din glädje få ta sin boning i oss. Enkelheten. Amen.